Uppmuntran tycker jag är någonting som jag funnit bland det mest effektiva, kraftfulla och bästa vapen som Gud har gett oss. En väl placerad uppmuntran kan egentligen förvandla en hel människans liv. Och det är lite det som jag skulle gå in på idag, några tiotalet minuter med er. För jag tycker att även med någonting som man tycker är lätt, på ett sätt är det ju lätt, det är också ganska svårt att uppmuntra. Jag tror det är någonting som vi med åren behöver lära oss mer och mer. Och jag hade en liten sån, ska jag kunna kalla det ekvation eller formel eller någonting åt det hållet, men jag tror i alla fall att ju längre vi kommer in i sista tiden, desto viktigare blir den att uppmuntra. Varför det? Jo, för när vi läser profetiorna i Uppenbarelseboken och Matteus, så ser vi att alla sista tidens tecken, det är inte bara ljusa saker. Det är jordbävningar, det är krig och det är antikrist och det är 666. Det är just det står där. Men i samband med alla de här ganska dystra profetiorna som berör alltså de eskatologiska tecknena som vi kanske någon gång skulle kunna predika ganska många månader över, så finns det i samband med alla dessa texter hopp, hopp och hopp. Jesus säger och sammanfattar Matteus 24 och säger: reta på er och sträck er, för snart är förlossningsdagen inne. Och mitt i de här mörka hästarna som hoppar omkring och antikrist därefter och det hela Babylon och kökor och grejer i Uppenbarelseboken, så står det om de troende i Uppenbarelseboken 12, kapitel, nej, vers 11. De övervann honom genom sitt vittnesbörds ords skull och genom lammets blod. Alltså det finns ett hopp, ett sigill, en stämpel över ditt och mitt liv att framtiden tillsammans med Jesus är ljus. Och jag tror det är viktigt för dig och för mig när vi går in i framtiden med alla trumpeter och grejer som finns runt omkring oss, att vi fattar att vår framtid med Jesus är ljus. För då vi inte går med Jesus, så blir vi lätt slagna av omständigheterna runt oss. Och därför är det viktigt att tro på Guds ord där det står att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Alltså, vi behöver ljus i den här tiden. Och vad är ljuset? Jo, det är Jesus. Han säger det själv: jag är världens ljus. Så där, vad vi behöver, ju mer in i framtiden vi går, och när vi redan gått in en par sekunder sen sa den meningen, så behöver vi mer av Jesus. För utan Jesus så är framtiden mörk. Men med Jesus så kan den inte vara mörk, för Jesus är ljus. Och Bibeln sa att ljuset lyser alltid i mörkret. Det betyder, enligt min enkla ingenjörs logik, att framtiden är ljus. Tack för ditt mummel där. Stefan sa alltid till mig: du ska inte kräva någon respons av åhörarna, de är koncentrerade. Så jag tror alltid på honom. Jag har funnit en 6-punkters formel, teori, som jag tror att hur uppmuntran egentligen kan fungera. För det första: en sann och riktig uppmuntran. Ska du bli riktigt duktig på att uppmuntra människor, det vill du väl bli, så tror jag att du måste fatta Jesu Kristi försoningsverk över ditt liv. Det står det i vers 19: i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. Så första punkten handlar om att då vi är medvetna om att Gud har förlåtit oss och begravt vår syndiga natur och gett oss en framtid som är hopp och livfull och studsmatta och grejer, så leder det automatiskt till, tror jag, en enklare väg till att uppmuntra. Jag säger inte nu att det är omöjligt att uppmuntra om du inte har fått förlåtelse av Jesus. Men jag menar, om du har fått förlåtelse av Jesus, så är det enklare att uppmuntra. Så jag tror, när vi talar om uppmuntran idag, och när jag talar om uppmuntran, så tänker jag på att du ska uppmuntra den människa du har svårast med att göra på den här planeten. Och jag hoppas inte att det är din fru eller man, utan någon människa alltså som du har svårast med att göra, det är den här undervisningen som ska på något sätt angripa. Nämligen, vi ska bli bäst på att uppmuntra de som vi har svårast med att uppmuntra. Och ska vi älska våra fiender som Jesus talar om att vi ska göra, då är det väldigt viktigt, tror jag, att vi har Jesu kärlek. För antingen blir vi lagiska eller så vill vi inte göra det, oftast en kombination av båda två samtidigt. För jag tror att vi behöver alla fatta och förstå korsets förvandlande kraft genom den heliga anden i våra liv för att vi ska klara av att uppmuntra överhuvudtaget. Jag tror att det är en grundläggande förutsättning att kunna uppmuntra en annan okänd eller känd vän eller fiende. Det att vi själva inser hur mycket oförtjänt nåd och välsignelse som vi alla har fått. Tänk, blunda en halv sekund, där får den tiden. Och så tänk att vår människa som är den bästa uppmuntraren du känner. Och så får du kanske en person, hoppas du har i alla fall någon på ditt hjärta. Den som är absolut bästa i hela världen på att uppmuntra just dig. Vad har hänt med den människan? Jag hoppas, annars faller ju hela min tes sönder. Jag hoppas att den människan har fått sitt liv förvandlat av Jesus. Jag finner det i alla fall med de människor jag träffar som är bäst att uppmuntra mig. Det är de människor som jag ser, de har själv blivit förlåtna av Jesus. De har själv fått tagit emot den helige ande och fått sitt liv förvandlat från de döda gärningarna. För jag tror det behövs lite Jesus för att vi osjälviskt ska kunna lära av att uppmuntra varandra. Jag talar osjälviskt nu. Jag talar inte nu om att jag uppmuntrar Tanja Maurit för att jag hoppas, Herren är, ska de bjuda mig på biff. Utan när vi osjälviskt uppmuntrar varandra, då ger vi bara för att vi vill ge, för att vi älskar. För att vi älskar Gud och vi älskar varandra. Det är inte för att vi förväntar oss någon återbäring. Utan det är för att vi gör det för att Herren älskar oss så jättemycket att det inte går att göra på annat sätt. Och jag tror att de människor som är superduktiga på att uppmuntra, det är de som har insett att deras synder är förlåtna. Inte att de är fullkomliga eller perfekta, utan för att de vet att Jesus älskar dem i alla fall. För när vi är älskade och vi vet att vi är älskade, så börjar vi bete sig på ett annat sätt, tycker jag i alla fall. För jag tror att det nästan, och det borde kanske vara så, att det är omöjligt att älska människor, i alla fall fiender, utan att först fått uppleva Guds kärlek. För att kunna älska sin omgivning av människor är det kanske nödvändigt att först bli förvandlad av Guds kärlek. Det är få, och nu kommer första viktiga poängen här nu, så dina öron snibbar måste peka framåt. Det är få, tror jag, genom att tillbringa tid i gemenskap med Gud, och det hemliga vapnet ligger i bönen. För min del har jag märkt det gång på gång när jag har att göra med lite knepiga filurer ibland. Där det oftast är bara jag som det är fel på. Människor som har lite problem med. Och så går man till Gud. Och så ber man till Herren Jesus, hjälp mig att välsigna de här människorna. Hjälp mig att älska de här människorna. Och så går det några veckor. Och så märker man, tack, säger man sen efter några veckor, tack Gud att du har förändrat den här människan. För nu tycker jag mitt allt om den. Och så viskar den heliga ande och säger till mig, det är jag, du själv som blir förvandlad av mig. Och det tror jag lite det som händer när du börjar be för de människor du har problem med, att Gud förvandlar dig. Ditt hjärta blir lite bredare för de människor du har problem med till och med ryms in dit. Därför det bästa du kan göra när det är människor du har lite problem med, där kommer en pastoralt tips. Ner på dina knän, böj dig inför Herren och säg Jesus, välsigna dem. Fyll mig med så mycket kärlek att det bara sväller över till höger och till vänster. För i oss själva kan vi inte förvänta oss att det alltid är så enkelt att både älska, förlåta och uppmuntra. Det är därför lärjungarna blev nervösa när Jesus talade om kamelen som ska genom nålsöga. Och hur ska det gå? Och då svarade Gud, för människan är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt. Så det som är omöjligt för dig, det sker genom när du böjer dig inför korset och säger, Herre, hjälp mig. För det är inte du som ska uppmuntra människor när vi talar om det idag, utan det är den heliga andes pulsande kraft. Där du bara får vara en kanal för hans kärlek till en förlorad värld. För jag tror att då vi ber för en människa, så är det som vi skickar iväg ett lass med Guds kärlek mot den människan. Och kärleksband skapas mellan Gud och människan, men framförallt mellan dig och människan. När du får vara med på dina knän och bara be helig ande, välsigna den där människan. Då sänder Gud från dig, via dig ska jag säga, en kärlekstegelsten. Eller vad det nu för någonting. Och så landar det på den människan. Med det kärleksband uppstår mellan dig och människan. Så testa det någon gång ikväll. Och så börjar du be för de människorna som du kanske har svårast med på den här planeten. Så märker du mitt i allt en dag hur Guds kärlek har drabbat dig till den graden att du inte bara har förlåtit dem utan du också älskar dem. Jag vill säga det som grund när vi ska gå in sen. Det var bara en så intro. För jag tror att den här första punkten är förutsättning för att de andra fem överhuvudtaget ska betyda någonting för dig. För grunden tror jag till all uppmuntrande är att vi själva har fått bli uppmuntrade av att våra synder är förlåtna. Jag har sen fem enkla praktiska tips. Det är semester eller så lazy mode. Enkla praktiska tips till att du ska bli mer gudomligt effektiv som uppmuntrare. Vem vill inte bli en sån vacker mening? För det första, vi ska söka upp och kontakta människor. Nu tänkte jag, nu ska komma en lång teologisk sak från Hosea-bok. Och så kommer den så enkelt. Men det är inte enkelt. Jag minns då jag var ny i min tro som 18-årig spillvink. Mer vink än spill. Och jag tyckte så synd om mig själv ganska ofta. För jag tyckte att när det ordnades tillställningar och fester och grejer så blev alla bjudna utom mig. Har ni tyckt så någon gång? Nej, där är ni alla på torra land. Men där var jag i alla fall och tyckte synd om mig själv i min skrubb på missionskyrkans lägenhet på 18,5 kvadrat. Så där satt jag många gånger och tyckte att vad är det för fel på mig när ingen vill ha med mig att göra. Man hörde ibland, ja de får dit och de får efter kyrkan dit och de får till Rex och de får till Rasse och ibland får Rasse till Rex. Alltså det var all möjlig kombination av allting. Och så ofta känner man sig ensam, bortglömd och ensam. Och sen börjar jag prata med andra människor i den här kyrkan som också ibland var på de här tillställningarna där man inte själv var. Och så hörde jag att de var lika ensamma. De tyckte att ingen sökte upp dem, ingen kontaktade dem och ingen till synes enligt dem ville vara med dem. Så kom jag fram till att kanske alla människor känner sig ganska ensamma. Det är klart att vi har några superduper sociala konstiga människor som Benjamin Sträng som på något sätt till synes är med allihop hela tiden. Och Gud har signat honom. Hej Benjamin, om du hör på inbandningen sen. Men alla är ju inte så supersociala, extroverta, doktorerande i kompiskap. Så tänkte jag då, jag läste min bibel, för i min bibel så står det att Jesus sökte upp det som var förlorat. Det står inte att han stod där på sin heliga stol och drog som till honom. Ja, de kom nog till honom nu som då. Men det står i alla fall att han hade kommit till den här världen för att söka upp det som var förlorat. Att ska jag applicera det då på mitt liv, tänkte jag då som en liten, tänkte sig finnig pojk. Hur ska jag då göra? Så tog ett beslut för över 16 år sedan, som jag nog har nämnt er tidigare någon gång. Jag tog ett beslut, och jag tänker varenda dag uppmuntra minst en människa. Och det håller jag på med nu i 16 år, 365 dagar om året. Inte för att du är duktig och bra. Nej, men jag märkte att när jag började göra det så blev jag mer välsignad än vad de blev. Gör det för att bli välsignad? Nej, men man kan ju göra någonting som man mår bra av. Pling, pling. Så jag tänker, ibland måste vi som församling vara de som tar första steget. Räcker ut första handen. Ger första kramen. Bjuder på första biffen. Skickar iväg pastorn till New York. Alltså, man gör de här första sakerna. Inte för att vi vill ha den här avkastningen som jag talar om, men för att Bibeln lär att Jesus kom för att söka upp det som var förlorat. Tänk om vi som församling skulle kunna ena oss från att vi alla, ungefär 100 pers, bara uppmuntrar en människa varje dag. Får vi en sämre församling? Varför gör vi inte då? Det är inte så jättesvårt. När fyllde år hade Julia samlat ett gäng med människor som alla skulle säga till mig vad jag hade betytt för dem. Och inte hade tydligen betytt så mycket, men några meningar sa de i alla fall var och en. Om man hör på något sätt, ja, utan dig så skulle jag inte vara kristen idag. Man hör sådana meningar. Det är klart att man blir enormt taggad att fortsätta leva på det sättet. Små, små enkla ord av uppmuntran kan ju förvandla en hel människa som jag tidigare nämnde. Men jag tror att starten går med att inte vi sitter och väntar på att när ska människor komma till mig. Utan vi beslutar oss för att vi går till dem. Vi söker upp dem så som Jesus lärde. Så första poängen tror jag som vi behöver lära oss, det är att göra som Jesus. Han sökte upp det som var förlorat. Och vi bör också göra det. Vi börjar söka upp dem som är förlorade. Och det finns en par 10 000 i vår stad. Som kanske just ikväll skulle behöva ett uppmuntrande ord. För det andra. Vi behöver vara intresserade av de människor som vi möter. Jag vet inte om du någon gång har fått frågan. Speciellt om du har besökt Sverige. Tycker du om att säga så här? Är allt bra med dig? En som du knappt känner. Och jag har alltid problem när jag får den frågan till mig. För jag är ju beredd att ge hela allt en 2 timmars utläggning. Och det är ju inte alltid så enkelt för alla hör på den. Men jag är väldigt svårt med människor som frågar hur det är med mig. Om de inte vill veta svaret. Därför så tror jag att vi och den heliga ande måste hjälpa oss till att bli intresserade av de människor som vi har att göra med. Du vet nog det själv när du pratar med någon som på riktigt bryr sig och är intresserad av vem du är, vad du gör. Någon som ger dig fokus, och det kanske är det vi var en senare punkt. Måste se om det var en senare punkt. Det var inte det var den här punkten. Den människan som får dig att känna att du just nu är den viktigaste människan på hela planeten. Det är som att tiden, människorna runt omkring bara far bort, försvinner. Och det är bara du och den andra människan som ger dig fullständigt fokus. Fullständigt, du får vara på något sätt jordens epicentra. Där diskussionen inte direkt flyttas över till den andra och han börjar prata eller hon börjar prata om sig själv och sina egna utmaningar. Ingenting fel att ha utmaningar. Men jag tror att vi som församling, när vi möter människor, så ska vi vara som Jesus. Som var intresserade av dem han mötte. Jag tänker på Sackeus. Som upp i trädet har varit tullindrivare. Tullindrivare var ju det yrke som judarna inte hade så mycket till övers för de var ju i allians med romarna. Ordet tullindrivare använder Jesus som chockeffekt ett antal gånger i Bibeln. Han använder att när han talar om kärlek i Matteus 5 så ska vi inte vara som hedningarna och tullindrivarna som älskar dem som älskar er. Då använder han ordet tullindrivare för det var på något sätt avskummet på den tiden. Och han talar i Matteus 18 också om människor som inte vill omvända sig så slutar hela den här historien med att man blir som en hedning och en tullindrivare. Alltså det var en sån här chockeffekt för att belysa på något sätt att du talar om människor som de var jobbiga typer alltså. 15 gånger används ordet tullindrivare i Nya Testamentet. 13 av dem i en positiv bemärkelse som har mer eller mindre att göra med att Gud eller Jesus vill nå dessa människor. Och Sackeus var en tullindrivare upp i trädet. Och Jesus går förbi trädet och ser Sackeus. Han säger inte bara morgens. Han säger att han bjuder hem sig själv på mat till Sackeus. Och far du hem och äter med någon så har du oftast något form av intresse av den människan. För när man äter och åt i den judiska samhället så var det inte så bara att du satt en sarjojnen i pizza i mikron i en minut pling och så var det en halv minut så du ätit upp den så du morgens. Det var en ganska omständig sak när man skulle äta. Det tog oftast många timmar. Alltså Jesus får hem till Sackeus och delade i princip en dag med Sackeus. Han delade livet med den här tullindrivaren. Och det står att fariséerna fick en nys om det och stod utanför dörren och mumlade förargat, står det. Och det är klart att de tyckte att vad ska Jesus använda en hel dag att vara bland den här fienden, den här troligen orena människan som bara gjorde dumt åt judiska folket. Men Jesus, han inte bara gav förlåtelse till Sackeus, utan han gav också välsignelse. Och framförallt tror jag att han träffade Sackeus som var kort. Han böjde sig säkert också ner lite när han pratade med honom för att komma på samma nivå. Så märkte Sackeus, här är någon som är intresserad av mig. För det står ju sen när de har Jesus att boka in en dag då med honom. Så då kommer hans omvändelse. Han ska ge fyrfalt tillbaka till de som har stulit av. Och på det sättet så gör han en fin omvändelse till Herren. När jag försöker ibland med Guds nåd och Herre hjälp mig att bli bättre, så försöker jag alltid prata med människor och ge dem fokuset och be till Gud, Herre, ge mig intresse för den människan. När jag sitter ner och lyssnar och alla människor i den här kyrkan är så pass intressanta, så det är inte svårt, man behöver inte mycket förbön. Men jag tror att en nyckel som Gud kan ge oss, att när du pratar med människor, när du sitter ner med dem, de kanske har sorg, de kanske har smärta, de kanske har jubel och dans. Det hela livet finns ju i bredd där. Men vad vi behöver lära oss, tror jag, med hjälp av den heliga ande, det är att du och jag, vi är fullständigt intresserade av de människor som vi möter, på samma sätt som Jesus var det, på samma sätt som Jesus får hem till Sackeus, så kanske vi ibland behöver få hem till lite fiender och sitta ner och äta med dem. För det tredje ska vi be att Gud visar hans kärlek och potential i de människor som vi möter på. Få saker som jag älskar så uppriktigt så mycket som när jag möter människor som har kanske noll och kanske minus självförtroende. Och så när man pratar med dem, den heliga ande börjar visa saker. Och så ser man mitt i allt, där har vi en pastor. Ser man plötsligt, där har vi en evangelist. Ser man först, där har vi en församlingsplanterare. Där har vi en vd för ett företag. Människan mitt i allt, som inte tror så mycket på sig själv, får höra Guds sanningar över sitt liv. Och tydligaste exemplet som vi har nämnt några gånger här i församlingen, det är Matteus, som också var en tullindrivare. När Jesus kommer och kallar Matteus från fiendeskap in till sin närmaste krets. Jesus såg den här syndaren, trots att han sen hade en fest med ännu mer syndare hemma hos sig. Så såg inte Jesus tullindrivaren Matteus. Han såg aposteln Matteus. Jag tror vi behöver också lära oss det här, kära vänner, att när vi möter människor, så ska vi vara inte så snabba med att döma dem för det yttre. Vi ska be Herre visa oss människans inre hemligheter. Visa oss, Gud, det du har tänkt för den här människan. Visa oss vad du har planerat. Visa oss hela paketet om du så önskar. Vi är allt för snabba ibland att döma människor av det yttre. Vi skulle vilja som Samuel, som skulle välja en av de här starka killarna till kung över Israel. Men det var David, den späda pojken med rosa kinder, som var en tonåring. Och Jesus, när Gud säger då till Samuel att människor ser det yttre, men jag ser till det inre. Och därför tror jag att vi behöver be som församling och som enskilda ännu mer att Herren bara visar oss människans inre värld. Vi kanske ibland får dela människans kamp. Vi kanske får dela bland människans segrar och allting däremellan. Men Herren bara ska visa oss det potentialet som Gud har lagt ner i varenda människa. Vi har ju en dröm här i församlingen, där att vi alla ska få en förståelse, en praktisk tillämpan av de nådegåvor som vi alla har. Att vi som församling ska på något sätt få lite att ta del av Guds utrustning för våra liv. Där profeterna börjar profetera. De som har helandes tjänst kan få be för de sjuka, och det blir uttydning och det blir uppmuntran och blir vishet och det blir hela paketet. Men för att det ska äga rum så behöver vi ännu mer bara be till Gud att det finns människor som ser det potentialet som vi har. Så inte bara se nu på alla fadeser och skrympligheter som vi bär på, utan som ser den nåd och den kraft och den ande som Herren har placerat in i oss. Det här vi bara får be som församling. Herre, visa du det potentialet i människorna runt omkring oss. För kanske du idag kan få uppmuntra någon av dina grannar. Där du kan få, som Paulus säger till Timoteus, få någon som lägger händerna på dig och nådegåvan får flamma till liv igen. Det är så enormt uppmuntrande om du och jag idag ska bara få vara med om att någon kommer och säger, jag tror att Gud har en kallelse över ditt liv. Alla har ju en kallelse, det är inte någon som är unik på det sättet, men ibland tror jag att du och jag behöver bli uppmuntrade och påminna om den kallelse vi har. För vad händer annars? Jo, vi ger upp och tappar hoppet. Det står ju så i Bibeln. Men när vi får uppmuntrande, någon talar tro till oss i det kristna liv som du och jag bär på, så hjälper det oss inte bara att bli mer frimodiga, inte bara att bli mer kärleksfulla, men jag tror framförallt så blir vi det som Gud har tänkt med oss. När jag träffar ibland så brukar jag ha av intresse att fråga pastorer och andra ledare som vi har i våra kyrkor i vårt land, att vad har gjort att de idag fungerar som ledare? Nästan alla kan alltid peka på en människa. Inte bara en enda människa tillsammans, men alla har en människa i sitt liv som någon gång har gjort någonting specifikt, sagt någonting specifikt till den människa. Som har i sin tur lett till att den människan idag sen är pastor eller evangelist eller företagsledare eller vad som helst. Jag vill inte nu säga att alla är pastorer eller predikanter, men jag tror att vi kan ha ett lager i vår stad med pastorer och predikanter, men de vet inte själva om det. Och det är väldigt dumt om de finns och Herren ska kunna använda dem. Men på grund av att inte vi uppmuntrar dem eller ger dem utrymme, så får de inte komma ut i den tjänsten som kanske Herren har tänkt för dem. För vi behöver alla, och där har jag haft en nåd från himmelen. Vi behöver alla människor som tror på en. Nästan lika mycket som Herren gör det. Det är förstås omöjligt. Men de människor som du har, vill jag säga som en till parentes, de människor som du har i din närhet, som har varit så betydelsefulla för ditt liv, så de är värd lite heder och lite uppmuntran tillbaka ibland. Vi måste, tror jag, lära oss också att uppmuntra de människor som är betydelsefulla för oss. Parentes slut. Men det är viktigt, tror jag, att du kan bli en sån här människa för människor runt omkring dig som bara uppmuntrar människor och säger, jag tror Gud har stora saker för dig. Du kan säga bara en sån här mening: jag tackar Gud för att du finns. När en människa hör de meningarna, om inte de är riktigt så där, tänkt sig ohelgade, så ger de troligen dig mer hellre en kram än en rak höger. Och ger de en rak höger, så är du i alla fall lidig för Kristus. Så det är win-win. Så jag tror att vi behöver bli ännu mera på att be till Gud: Herre, hjälp mig att se de människor som du den här tiden som denna har utvalt för ditt namns skull. Och du, alla av oss. Så hjälp oss att se det fina i som Herren har satt ner i människorna runt omkring oss. För vi ska aldrig, tror jag, underskatta betydelsen i att se någon annan människa i ögonen och säga att du tror på henne eller honom. Och om du inte tror på henne eller honom, så tar du första punkten igen och ber om lite mer kärlek. Så återkommer du och säger samma sak igen. För det handlar inte om, som jag redan nämnde igen, att alla ska bli pastorer eller ledare. Utan för att varenda människa ska få känna att det är värdefulla för dem det är. För det, då vi känner oss värdefulla, så vi mer och mer kommer att bli det som Gud har tänkt för oss. Och då blir vi sist och slutligen sådana människor som vänder upp och ner på hela världen för Guds namns skull. Men jag tror inte vi gör det lika frimodigt om inte vi har människor som tror på oss och säger att Gud tror på dig. Jag tycker att det är en förmåga ibland när jag söker Gud att höra hans röst. Jag finner det ganska viktigt att höra Guds röst i en roll som någon form av ledare och pastor i någon kyrka. Men jag är lite som Israels folk. I den bemärkelsen att fast jag hör Guds röst, fast jag med mina egna ögon har sett änglar och spektakel i höga rum, så glömmer jag det. Ska inte en dagbok, en sån här form av helig dagbok där man skriver upp märkliga saker man varit med om någon gång. Så jag tror inte kommer ihåg så mycket om alla konstiga under och tecken och övernaturliga möten man vet på sin väg. Men det jag minns, det är gången när människor i den här församlingen främst har kommit fram till mig och bekräftat mig i den tjänst man har. De har sagt det att jag tror på dig. De har sagt att jag vill att du ska tjäna Gud, för jag tror att det är din kallelse i livet. De meningarna minns jag. Många av de meningarna minns jag ännu idag, fast som har ägt rum för närmare 20 år sedan. För vi ska be och fortsätta be att Herren möter oss. Herren gör under, han ska göra ännu mer under och tecken. Och hela det paketet. Vi ska bli ännu bättre på att se de här meningarna som på en sekund kan ändra en riktning för en människas liv. En människa som var på väg hit och mitt allt fader rakt fram. För att du med din mening i rätt tid, rätt stund fick den människan förstå att det är det här som gäller. Så tänk på det, kära vänner. Punkt 4, näst sista. Vi ska bry oss om människor. Kort och gott. Vi ska bry oss om människor runt omkring sig av två orsaker. Dels för det första att de känner sig älskade av dig. Och de ska känna sig älskade av Gud. I och med att vi alla mer eller mindre är ledare, fast vi inte tycker att vi är det, så är vi oftast ledare i någon bemärkelse någonstans. Om de människor som du leder inte känner sig älskade av dig, kommer de bara göra det du vill så länge du styr dem med järnhand. Men de människor som känner sig älskade av dig kommer troligen att följa dig oavsett vad du säger till dem. De människor som känner på riktigt att här finns det folk som bryr sig, det är de man vill vara med allra mest. Det är som att komma in i en gudomlig gemenskap där man stiger in i det allra heligaste och så känner man att nu är jag bredvid någon som älskar mig. Och så är det inte så bara att man känner att människan älskar sig, utan det blir ju mer eller mindre så att man känner att Gud älskar den. Varför det? Jo, för det är Guds kärlek som pulserar. Därför tror jag att vi behöver bli ännu bättre på att de människor som vi har runt oss, de ska veta för det första att Gud älskar dem, men de ska veta ännu mer att du älskar dem. Därför måste vi bli bättre på att uppskatta varandra, uppmuntra varandra, stötta varandra och älska varandra. Jag tänker på Paulus som höll på att utrota församlingen där. Han säger själv i sitt vittnesbörd, han har ju 3 gånger då han predikar om sitt livsverk i apostelgärningen. Han säger själv att han gav rätt till församlingen att den skulle förintas. Alltså han gav rätt egentligen till att döda folk. Paulus, som alla var rädda för, blev ju frälst. Mötte Jesus där på vägen och föll av och var ljus och han var blind och grejer. Och det står det efter han blev frälst och döpt. Han började predika direkt han. Det var inte någon långa bibelskolor där utan full fart. Står det att han försökte ansluta sig till församlingen med så att alla var rädda för honom. Och det är klart att nu tror jag att jag också skulle vara det. Då står det sen att Barnabas tog sig an honom. Barnabas betyder tröstens son. Jag tror att vi som troende alla behöver en tröstens son i vår närhet. De människor, när alla människor springer bort från oss och på något sätt har svårt med oss, så behöver vi ha en Barnabas som finns där och säger det blir nog bra det här. När du håller på att ge upp och tycker att din synd har vunnit slaget om dig själv, så behöver vi ha en Barnabas i vår omgivning som säger det blir nog bra, ge inte upp. Då behöver vi ha en Barnabas. Barnabas måste ha haft ett stort inflytande under hela sitt liv. Det var ju Paulus och Barnabas som blev vägskickade på de första missionsresorna. Bland annat i Antiochia, som förövrade platsen där man började kalla de troende som kristna. inom första hedna församlingarna startades där. Senare så står det att Paulus och Barnabas hamnade i tvist om Markus. För Markus hade inte riktigt varit lydig enligt Paulus, han var lite lat, kan man läsa att Paulus tyckte mellan raderna. Så Barnabas ville ha med Markus, Paulus tyckte han kommer inte med. Och så drar de iväg åt olika håll. Paulus tar Silas och Markus far iväg med Barnabas. Sen läser vi inget mera egentligen om Markus förutom vissa små, små referenser i breven. Bland annat i Galaterbrevet. Men då vi läser om Paulus sista tid i andra Timoteus brevet. Sista verserna, bland det sista han skriver. Troligen kanske det sista han skriver överhuvudtaget. Då säger han till Timoteus att han ska kalla på en människa till honom som han behöver ha med sig den här sista tiden innan han ska bli avrättad och slängd till lejonen. Och vem är det? Det är Markus. Och då säger Paulus om Markus: kalla till mig Markus, för han är mig till mycket tröst. Och vad säger det mig? Det säger, nu har Barnabas tränat upp en ny tröstens son. En ny människa som fick fortsätta göra det som Barnabas gjorde. Som fick fortsätta sprida trygghet, omsorg, kärlek och glädje runt sig. Och när Markus som Paulus slängde iväg och sa han vill inte ha med att göra, han är den som han vill ha med att göra av alla människor som fanns i hans närhet, så valde han Markus. Och det tror jag händer när du och jag har att göra med sina Barnabas-typer som älskar oss oavkortat. I mitt liv till exempel Rasmus Forsman, som jag skämtade om lite i början, han har varit min Barnabas. När jag satt på ett café och jag ännu inte var kristen kom han dit och satte sig ner med mig och började prata med mig. Och han gjorde alla de här punkterna som jag redan har nämnt. Han sökte upp mig. Han var intresserad av mig. Jag minns än idag hur jag tänkte, varför är han intresserad av en människa som mig? Han trodde på mig och kände framförallt att han brydde sig om mig. Så jag sa till Herren att när jag dör så vill jag dö för han så han får bära in kistan själv. Det behöver ni inte säga till min fru, jag tror inte hon hörde det. Men att ha en sån här människa i sin närhet som man känner har brytt sig så mycket om en själv, så leder till att man själv vill bry sig om sina medmänniskor. Att man själv vill bli en sån här människa som finns till och försöker med sin begränsade förmåga att älska och inkludera och tro på och hoppas och hela paketet. Du och jag, vi behöver Barnabas personer för att vi själva ska kunna vara en Barnabas. För de människor som vi investerar i har en tendens i att göra stora avtryck i alla möjliga människor runt omkring oss. Tänk om du skulle börja besluta dig för att uppmuntra någon människa idag och bara kör på. Ta dig an honom eller henne. Det kan vara en unge, kan vara en gammal, det spelar inte så stor roll. Du bara beslutar dig för att nu vill jag hjälpa en människa. Jag ska göra det 5 år, minst. Och sen när ni ses igen där vid Pärleporten eller var man nu är, så träffar du 2500 andra människor som finns där för att du valde att investera ditt liv i den här ena människan. Du vet inte vilka avtryck ditt liv kan ge, ringar i vatten för Guds rike, när du väljer att investera ditt liv i en annan människas liv. Och just det här som kallas lärjungaskap. När vi satsar på en annan människa, inte för att vi ska bli så stora och mäktiga och präktiga, utan för att Guds rike ska synas och framförallt för att vi älskar människorna runt omkring oss. Sista punkten, det vill jag nog säga som en liten sista parentes, jag tycker den är viktig ändå. När vi uppmuntrar så ska vi tala sanning. Jag har lite problem med folk som försöker smöra. Det finns ju sådana avarter ibland. Så kommer man säga smörande tendenser till den. Åh, du är nog så vacker och fin. Alla vet att ja, kanske det stämmer. Men de säger ibland saker som inte alltid stämmer. Utan man försöker vara någonting som man inte är. Och det kallas hyckleri. Så när vi uppmuntrar, då ska vi alltid säga det vi menar. Det är ditt hjärta tycker om en människa, det är det du din mun ska förmedla. Ja, men jag tycker bara som jobbiga saker med mitt hjärta, ja, men du måste ju sannoliken omvända dig då. Så att ditt hjärta blir mer i synkning med Guds hjärta, och det är vägen genom korset. Vi ska alltid tala sanning, för en människa läser nog igenom oss ganska snabbt när vi börjar hitta på grejer som vi egentligen inte menar. Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Han säger vidare att det är sanningen som ska sätta oss fria. Det tror jag innebär också att när vi talar uppmuntran till varandra, så det är väldigt viktigt att det vi säger, det är ett resultat av vår hjärtas mening. Så vi ska inte ha några smörande, hycklande ord, för det hjälper ingen människa. För när vi uppmuntrar, så behöver det vara ord som vi verkligen menar. Det är därför vi behöver vara fyllda med Guds kärlek, så att det är den samma kärleken Gud har för dem som finns i våra hjärtan och som vi kan förmedla vidare. När ni blir fyllda med Guds kärlek, som det är väldigt enkelt att förmedla den kärleken vidare. Så när vi ger ord som sista grej, så när vi säger sanningens ord, förmedla det i kärlek, det är då som nyttan äger rum och kan sätta människor fria, inte genom ord som vi inte menar. Men när du har fått möta Gud, när du har bett för några människor och du drabbas av hans kärlek, det är då vi börjar söka upp människorna. Det är då vi blir intresserade av människorna. Det är då man kan sitta i 3 timmar och lyssna på orientering. Jag måste komma på en av de få sporten jag tycker det är så trevliga. Då man kan sitta där och vara så fascinerad av... Man är inte så, egentligen så fascinerad av orientering. Förlåt alla som tycker om orientering. Förlåt. Men man sitter inte där främst för orienteringens skull. Utan man sitter och lyssnar på en människa och är där för hennes skull. Och så börjar man inte se på klockan och gäspa och se på taket och göra en offert med min räknad. Utan, förlåt dem som gör sånt. Men man sitter där och ger fullt fokus för människan. För att den kärleken som Gud har för henne har drabbat en själv. Så vi ska söka upp dem, vi ska vara intresserade av dem, vi ska bry oss. Vi ska tala tro i dem, vi ska bry oss om dem och vi ska tala sanning till dem. Det tror jag är enkla små råd till hur du och jag kan bli ännu bättre och skarpare på att uppmuntra varandra, ska vi be till Gud. Herre Jesus, tack Gud för att du är Gud och inte vi. Förlåt oss och förlåt mig, Herre, alla snedsteg och dumheter som man gör, och hjälp oss, Herre, att komma närmare.